Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan.
Vi välkomnar för tredje gången gilt John Tellinder till studion. Välkommen John.
Tack så mycket.
En stor ära. Ja, en stor ära för oss att ha dig här. Det är jätteroligt.
Det här avsnittet kommer handla om något som du har sagt att du brinner för. Mm. Vad det är att vara en kompetent läkare.
Mm. Ja, precis. Och då så tänkte jag att jag skulle vara lite fräck och fråga er faktiskt. Vad tycker ni det är då, att vara en kompetent läkare? Och du som lyssnar på det här, om du tar några sekunder och tänker till själv. Hur skulle du beskriva en kompetent läkare för någon som du träffar?
Ja.
Men ja, får jag fråga dig Ida?
Ja, åh vad roligt. Alltså det jag tänker på är, dels så måste man ju ha en kunskapsnivå. Och det man inte har kunskap om måste man ju ta reda på. Alltså så rent kunskapsmässigt. Och även, ja, vad ska man säga, sen är det ju mycket det här mänskliga samspelet, hur man, vad man har för bemötande mot patienter och hur man arbetar mellan kollegor emellan, hur bra man är på att samarbeta. Ja, åh, jättesvår fråga. Jag bollar vidare till Ann-Katrin.
Men det finns ju många som man tycker är kompetenta nog. Men sen så finns det ju vissa som man liksom får så här nästan idolbild till.
Ja.
Och de har ju ofta liksom kombinationen lite som du var inne på där, med liksom vad man tycker en verkar som jättestor kunskap.
Mm.
Kombinerat med en otrolig ödmjukhet och ett väldigt inkännande och vänligt sätt.
Mm.
De tre kan ju liksom bli... För då har man liksom respekt för dem både gällande kunskapen och själva den empatiska förmågan och förhållningssättet till patienter och sådär. Mm. Mm. Men alla kanske inte kan vara de perfekta personerna. Mm. Men det är väl de som jag kommer att tänka på när vi pratar om så här, en kompetent läkare.
Ja. Mm. Det jag har så här, tänkt under tiden på läkarprogrammet och som läkare har jag nog liksom värderat just kunskapen väldigt högt. Och kanske inte värderat, alltså egenskaper som jag har som inte bara är kunskapsburna, har jag kanske, som jag vet att jag har kvaliteter i, har jag kanske värderat lite lägre. Vilket har gjort att man har haft lite dålig självförtroende ibland när man har fått liksom skarpa frågor. Så här, ja, men kan du nämna nu 4 olika anledningar till vår klassiker hyperkalemi?
Ja.
Och sen har man kanske inte kunnat göra det och då bara, vad dålig jag är så här. Fast man kanske har supermånga kvaliteter som man inte ens kan plugga sig till. Men som man bara har lärt sig på något sätt.
Mm.
Så man kanske ska uppvärdera lite grann.
En annan sak som jag tycker är viktig är att man kan kommunicera sin kunskap vidare. Mm. Ja, både till liksom, kollegor som man handleder och så. Men även till patienter. Mm. För ibland så har man ju gått med någon som student eller nu som AT. Med en väldigt kompetent kunskapsmässigt. Läkare som ändå inte kan få patienten att förstå vad den menar. Mm. Och då faller det ju ganska platt ändå.
Mm.
När man kanske har gått rond med någon i superduktig överläkare och efter ronden så står man själv klar med patienten och man ska liksom avsluta samtalet och börja göra sin lilla lista med punkter. Mm. Mm. Och då har kanske patienten frågat så här, ja, vad var det nu då som, vad sa ni nu för någonting? Så här, man bara, ja, överläkaren har precis berättat det för dig en kvart. Ja. Ja, nu, så här, och kanske inte har fattat någonting.
Nej.
Och då har man ju inte lyckats med sin uppgift.
Nej. Ja, men vilka insiktsfulla svar. Så jag tycker den här frågan, jag har ställt den många gånger vid olika föreläsningar. Och det är ju varianter på era svar som man får höra. Om man kan undra då när man hör era svar om det är så att ni kanske till och med har läst Aristoteles. Vilken jag ska etiken eller? Nej?
Nej,
så kompetent är jag.
Nej, men för frågan är ju verkligen inte ny. Alltså Aristoteles, när levde han? 400-talet före Kristus, va?
Det var under antiken.
Ja, i alla fall. Men,
förlåt, Synnevi Holmström, min lärare i kulturhistoria.
Nej, men både han och mängder med andra personer har faktiskt brottats med just där. Ja, men vad är egentligen kompetens då? Och det är ganska så svårt att ringa in och beskriva i ord.
Mm.
Men han delade ju upp det då på den tiden. Egentligen från början var det i 5 stycken kunskapsdelar. Men i vår moderna tolkning så är det 3 kunskapsdelar som är kvar. Och det här kommer ni känna igen. För att gå igen på varenda västerländsk universitet så har man egentligen utgått ifrån idén om vad kunskap är utifrån Aristoteles kunskapssyn.
Mm.
Och han sa så här, jo, men det finns en del som är episteme. Det är det här som man kan lära ut. Att till exempel att Pythagoras sats räknar man ut så här. Det lär dig det, det är en faktisk kunskap. Det lär dig namnet på alla delar i människokroppen.
Mm.
Det är en form av kunskap. Sen så har man en form som man kallar det för tekne. Som är mera sitter i händerna. Till exempel att om du ska baka ett bröd. Då är kunskapen, epistemen, den teoretiska kunskapen. Det är liksom att memorera receptet. Men i händerna så måste du ju också ha lite känsla för. När har man knålat det färdigt? Så vad är okej, det stod så här mycket mjöl i receptet. Men nu känner jag med händerna att det behövs lite till.
Mm.
Och sådär, man har det liksom. Eller kirurgen som ett handlag och sy, det är tecknefärdigheter. Men då sa redan Aristoteles sa det att, precis det jag sagt nu, att det där räcker ju inte alls.
Mm.
För att kunna fungera. Ute i livet då, på Atens kartor eller i politiken och alla de här olika sammanhangen. Ja, men då krävs det någonting som man kallar för phronesis, som grekerna brukar översätta med omdöme eller praktisk visdom, tror jag det är exakta översättningen. Det vill säga, sa Aristoteles då, att man måste lära sig att använda sin teoretiska kunskap och sina praktiska färdigheter med omdöme på ett praktiskt klokt sätt.
Mm.
Först då. Med de här 3 delarna, då blir man kompetent så du verkligen klarar av att utföra någonting verkligt med dina teoretiska kunskaper. Och de höll på att fundera mycket på det här fram och tillbaka och kämpade med att lära sina studenter därifrån det ses. Och till slut så kom han fram till att nej, det gick inte att stå och föreläsa om det. Det fanns bara, tycktes bara finnas ett sätt att få till phronesis, den här praktiska visdomen och omdömet. Och det var det att först lära studenterna kunskapsdelen, låta dem träna på den praktiska handlagen, men sen måste man bara ut och i olika situationer träna sig på att använda kunskaperna och färdigheterna.
Mm.
Och
så tråkigt att det är så ändå.
Just det är det.
Ja.
Ja, ja.
Jag hade gärna tagit en föreläsning om omdöme och sen bara tagit rätt beslut varje gång.
Ja.
Men faktiskt, så jag tror ju då att så sa ju han, det är ett faktum att då så de tänkte om. Men moderna människan tror jag ändå har en del genvägar.
Mm.
Faktiskt, dels är det så att artertjänsten, om man tänker sig läkarperspektiv, det är ju världens bästa omdömestrend, ska jag vilja påstå. Alla ni som liksom lyssnar på det här har ju massvis med episteme, fullpackade med kunskap och PM från era studier. Och ni har förmodligen tränat en hel del praktiskt också. Och så får ni ju nu faktiskt möjlighet att under någon form av skydd i form av handledning pröva att använda det här. Att hitta de rätta orden. Att då hamna, som ni säkert känner igen då, gång på gång hamnar som vilken yrke man har i detta. Okej, du har läst massa på läkarutbildningen och du kan precis hur du ska handlägga en patient som kommer in och har ont i bröstet. Men rackas också när patienten dyker upp då följde den inte mallen. Den hade ju ont i bröstet, men den hade ju också, det var retligt, en överdosering av en medicin. Och så vidare och så vidare. Hela tiden blir det nya situationer. Och det där klarar man inte av att lösa genom att bara läsa teori. Utan man måste träna sig att plocka ihop de olika delarna. Jag gör det på praktiskt vis sätt. Men det som har hänt sen 2000, eller sen 00-talet ändå, det är ju det att vi har fått massvis med böcker. Alltså, oj vad bra det är i omdömesträning att bara läsa skönlitteratur, ska jag vilja påstå.
Åh, vad roligt!
För där kan du ju förflytta dig in i en annans värld och se, ibland från verkliga men också från fiktiva romaner, hur hanterade de sin kunskap, sina praktiska färdigheter, vad valde de för beslut i situationen. Och du kan leva många liv på så sätt.
Häftigt.
Om man kan gå på teater, tyckte jag om mycket när jag bodde i Stockholm och inte hade barn, då hade jag tid att göra det. Men alltså, det är otroligt kraftfullt för att sätta sig in, att träna sig.
Har du några speciella böcker som du har tänkt på?
Jag läser mycket, men jag är alltid så dålig på att memorera titlar. Men om man tänker sig till exempel Madame Bovary av Gustave Flaubert. Den handlar ju, Madame Bovarys man är ju läkare. Det finns en väldigt stark scen där som beskriver hur han bestämmer sig för att han vill imponera lite på sin omgivning. Och göra ett ingrepp som han inte är tränad för att göra, som går helt fel. Man ryser när man läser det, för det känns så nära verkligheten på något sätt. Det är ett exempel. Ett exempel som jag inte kommer ihåg nu, men som jag tycker var väldigt levande. Som beskrev hur en läkare som har jobbat hela sitt liv och varit väldigt duktig läkare, men blir så överlastad med alla administrativa uppgifter och sitt ledningsansvar och allt sånt. Så att efter åren gick så slutade han att läsa medicinska tidskrifter. Han tyckte han hann liksom inte till det där. Och det här var en bok som utbildade sig i USA på 50-60-talet. Så han missade detta med RH-immuniseringens upptäckt. Och felbehandlade ett barn som dog beroende på detta. Det är ett exempel som en bok som påverkar mig mycket i detta med den praktiska visdomen som den, jag tror att den är halvdokumentär den boken också, men som skickade med det att det spelar verkligen ingen roll hur lång patientlista du har. Du bara måste varje dag stänga in dig i en garderob, som det så är, och läsa 10 minuter. Och det har jag tagit fasta på. Så hela mitt yrkesliv har jag alltid läst minst 10 minuter. Inte en tidskrift, men på nätet eller en bok eller någonting som jag gör med mina patienter för att hålla uppe det.
Och det känns väldigt överkomligt, 10 minuter. Det kanske till och med jag kan hinna.
Ja, det tror jag säkert. Ja. Men ett annat väldigt praktiskt sätt att träna på det här med faktisk frånesis, det är då att, jag nämnde teater, men det finns en teaterteknik som kallas för forumspel, något man oftast använder för det på svenska, som är spritt över hela världen. Ni har säkert...
Jag tror vi hade det på läkarprogrammet.
Jag tror.
Får publiken stoppa och gå in i situationen. Precis, vi hade jättebra sånt i Uppsala.
Där man helt enkelt spelar upp, och det kan man mycket väl göra som en mindre AT-läkargrupp. Om man tänker sig att vi vill träna oss på det här omdömet i hur man hanterar en patient som då är väldigt, väldigt dödssjuk och därmed aggressiv mot mig. Och jag förstår inte hur ska jag kunna lugna ner situationen utan att bli kränkt själv. Ja, men spela upp det. Låt någon spela den här arga patienten och någon spela AT-läkaren. Och sen prova då. Första AT-läkaren får prova ett sätt att hantera den arga patienten. Och sen så byter det. Så får nästa prova att hantera. Det är ett väldigt konkret sätt att träna sig på såna här svåra, kluriga situationer. Sen slår ju nästan ingenting att jobba i verkliga livet då. Att verkligen göra det skarpt. Men det finns såna här genvägar ändå. Lite fort att komma in till det. En annan genväg är ju att träna sig på att gång på gång själv berätta om sina situationer som man varit med om. Alltså att dela fall egentligen gör vi ganska ofta. Det är så mycket mer, ska jag vilja säga, än att man bara delar fall. Att, ja, men nu har jag också läst här i PM:et att det är den här dosen vid sepsis. Det är mycket viktigare när man drar fallbeskrivning för varandra. Det är ju att ni berättar om med vilken slags omdöme, med vilken slags syntes av mina kunskaper och färdigheter var det som jag, hur var det jag tänkte för att komma till det här beslutet sen. Att ni delar det med varandra och kasserar från olika håll.
Mm.
Det sker någonting med den som lyssnar då, men det sker lika mycket med den som berättar om varför jag gjorde på det här sättet. För då liksom befäster man och reflekterar kring. Det är bara prata och prata här.
Ja, men, ja.
men ytterligare en sak som gör, jag kan säga att fordonsspel, jo, det är också vetenskapligt studerat. Alltså det är verkligen att man vet att det riktigt är effektivt. En annan sak som är vetenskapligt också studerat det är det att reflektion, alltså reflektionstid, inte alls att med reflektionstid meningen att man ska sätta av det schemat, men det gör att man växer i sin omdömesförmåga. Det vill säga, när man har gått en jour och varit igång hela natten, lagt sig i sitt jourrum och sen vaknat på morgonen om man är alldeles dödstrött. Om man klarar ut då att efter att man har käkat sin müsli eller vad man tar där då, att ta liksom bara ett extra varv på cykeln på väg hem från sjukhuset, ett extra varv runt kvarteret innan man åker in och hämtar barnen eller vad man ska göra för någonting. Och faktiskt aktivt reflekterar så här. Men vad var det egentligen som hände igår på jobbet? Jag träffade den här mannen och frun. Och där frun var döende. Och det kändes som att det blev inte riktigt bra. Mm. Jag var inne. Det skaver på sätt. Vad var det som hände? Och då aktivt reflektera och fundera. Ja, men om jag var mannen, vad var det jag skulle ha hört ifrån doktorn som var nu var jag då? Men om jag bytte plats. Ja, det skulle nog känns så här. Men om jag var den döende kvinnan. Hur hade det känts då?
Mm.
Alltså att aktivt reflektera så. Då bygger man mycket, mycket mera. Man gör mycket mera utav sin erfarenhet.
Mm. Har det hänt att du har liksom gått tillbaka till patienten efter att ha kommit på, men det där blev nog lite fel. Och liksom prata igen och jag vet inte, förklara att det blev lite så här. Och jag, det kanske var för att jag sa så här. Men jag, eller förstår vad jag menar?
Ja, det har hänt ganska så. Ja, många gånger ska jag inte säga, men eftersom jag har jobbat som läkare i 18 år, men
ja.
Jag har nog gjort det säkert upp mot en 20 gånger.
Mm, i alla fall. Mm. Har det blivit bra då?
Ja, det har nästan alltid blivit jättebra.
Ja.
Och sen så har det varit ett antal gånger där, vad menar man då med att det blir bra?
Mm.
Alltså, inte så att det blir bra att föräldrarna som det har rört sig om många gånger då i min värld.
Mm.
Att de plötsligt sagt, vi förstår precis.
Mm.
Nu är vi jättenöjda med dig.
men, jag var arg, men nu får du nog ett fredspris.
Ja, men jag inbillar mig att det har kanske varit först och främst utvecklande för mig själv.
Mm.
Och att det också blir en viss lättare att släppa det när man har gått tillbaka. Och då har det handlat många gånger om att man går tillbaka och bett om ursäkt efteråt. Om det är någonting som har gått snett.
Mm.
Ytterligare sätt som man kan använda som teknik för det där, som jag inte vet om det är vetenskapligt studerat, men det är ju om man skriver dagbok. Mm. Det gjorde jag mycket i början av min läkarkarriär.
Mm.
Det var faktiskt för mig perfekt som reflektionsstund. Och vad jag hade nyttigt av att liksom kunna kika tillbaka från de där händelserna och kunna reflektera utifrån en annan vinkel. Och det var inte att jag skrev dagbok varje dag, utan jag skrev ner när det var sådana här händelser på jobbet som hade tagit tag i mig.
Mm.
Som jag inte kände att jag liksom greppade riktigt.
Mm.
Så, allt ifrån svåra patientfall till att man kanske hade varit ledare i någon multiprofessionell diskussionsgrupp där två personer blir osams på varandra och mötet inte riktigt fungerar som det skulle. Sånt där som man kan skriva ner.
Mm. Jag tänker på det här med reflektion och sådär. Och att gå tillbaka och be om ursäkt. Det är också på något sätt ett sätt för en själv att erkänna. Alltså liksom att inte bara putta bort de där sakerna som blir lite tokiga ibland. Utan att så här erkänna det, titta på det. Och det är mycket lättare att lära sig då.
Mm.
För att jag tänker att ofta en instinktiv reaktion när någonting känns jobbigt är att liksom blunda för det eller gå åt andra hållet. Men om man vågar tänka igenom det och kanske till och med be om ursäkt ifall det behövs, så är det ju svårt att glömma det sen liksom.
Ja.
Och göra om samma sak. Då, ja. Har man ju, då sitter det igen. För alltid känns det som.
Ja, absolut. Ja, de här gångerna när man har gjort fel. Då under 18 års läkarkarriär. Alltså oj, vad de sätter sig. Ibland kanske lite för mycket. För menar, man kan ju bli, i alla fall jag som en känslosam person. Jag har ju kunnat bli, känna mig liksom nedgjord av mina fel på ett sätt som varit för liksom dramatiskt. Ja, men man minns det ju verkligen. Men på så sätt är det också med reflektionen, tycker jag, har varit ett bra sätt att lyfta fram alla de gånger när det gått riktigt bra för mig också. Det blir också en liksom, reflektion. Eller jag skrev en dagboksanteckning om sådana här riktigt lyckade patientmöten. För man behöver behöver ju se att ens läkargärning består av otroligt många positiva, framgångsrika saker. Men man kan väl kanske nästan alltid hitta saker man kan göra lite bättre. Men det finns också en hel racka med katastrofala samtal och saker som har gått fel. Men de är ju i minoritet. Och så får man liksom tänka så här att, ja, men vänta nu, hur är det egentligen? Vad tror jag egentligen om människor? Tror jag att det finns en enda person på jorden som kan jobba ett helt år och alltid leverera det mest empatiska liksom sättet och ha det perfekta avslutet, aldrig såra någon, aldrig göra en 10% fel? Så, nej, det tror jag inte ett ögonblick på.
Nej.
Det ingår ju att vara människa så. Men,
och när man har en läkare, alltså jag och Katrin har ju genom podden inte minst fått höra personer, läkare som vi verkligen ser upp till, berätta om när de har gjort stora fel. Och det har ju inte på något sätt fått oss att få mindre förtroende för dem. Tvärtom. Det är bara, det ger ju liksom, man får ju respekt för någon som kan berätta om sina misstag. Christian Unge inte minst har ju blivit någon slags talesperson för misstag i vården. Och jag liksom tvekar inte en sekund på hans kompetens, fast han har delgett jättestora misstag. Det är någonting som alla kommer göra, men det är ju så himla viktigt att vi kan prata om det också. Ja,
visst.
Fast det är ändå de kraven jag har på mig själv.
Ja, ja. Nej, men jag ska inte begå den misstag.
Nej.
De motbevisas ständigt. Men jag strävar ändå dit.
Ja. Ja. Men har du haft en speciell bok som har varit liksom din läkardagbok? Så?
Ja, ja, jag hade en, liksom en dagbok.
Ja. Så himla bra, jag ska också skaffa en.
Ja.
Mm.
Nej, men alltså, det, jag blev också väldigt präglad av, under läkarutbildningen så åkte jag iväg en gång med Medicinarförbundet en helg i Tiveden. Och då var det en äldre läkare som var där som hade ett seminarium som sa så här. Rätt eller fel, om ni som lyssnar får ta det för vad det är då. Men jag tror att han verkligen hade rätt. Han sa det att alla ni som sitter där inne, om ni väljer att jobba som läkare ett helt yrkesliv och väljer och är aktiva, då kommer ni vid några eller ett par tillfällen göra så allvarliga felaktigheter att någon kanske faktiskt dör eller någon blir skadad. Det går inte att komma ifrån det. Enda sättet att slippa det är att inträffa några patienter.
Precis.
För det finns inbyggt, menar han på, att till slut så gör man fel som människa. Och då så sa han det som var det viktiga tillägget. Därför, tänk på att aldrig någonsin bygga hela ert väsen, hela er grund på att ni är en läkare som alltid gör gott. För då han sa att jag har mött så många kollegor som totalt har knäckts när de missade något som hade en hjärtinfarkt. Det får ju bara inte hända, men så händer det ändå. Och vad blir det kvar av ändå när man så liksom svart på vitt och bevisar att man inte var en läkare som alltid gjorde gott. Och det där
har, när man till och med konkret har framför sig att man kanske har skadat istället för att läka.
Ja,
men jag tänker också att det är ju inte alls säkert att den läkaren som har begått minst misstag är den bästa läkaren. För att man kan ju arbeta på ett sätt som, om man sitter på en vårdcentral till exempel, så skulle man ju kunna beställa liksom excessiva prover på varenda patient och skicka iväg alla på massa undersökningar så att man verkligen garderar sig för att inte missa någonting. Men det är ju inte så vi ska jobba. Medan en patient eller en läkare som är omdöme använder liksom undersökningsmetoder och sådär. Det finns ju alltid en liten risk att man missar någonting. Men vi kan ju inte helgardera oss och skicka alla på helkropps-DT.
Nej, och vi vet ju till och med att säga att man nu skulle göra det. tar väldigt mycket prover. Det är ju hur tydligt som helst för mig när det gäller barnpatienter och det gäller med vuxna också.
Mm.
Då skadar man ju definitivt barnet.
Absolut.
Ja.
Mm. Ja, ja, absolut.
Så att, men det är en väldigt ångestframkallande sak. Det, jag skrev upp då här innan för minnesanteckning för mig också att det här med misstag som är en väldigt viktig del ska jag vilja säga utav frånesis-begreppet man stoltes hade, alltså att kunna verka ett yrke med omdöme, i läkaryrket kunna verka med omdöme, då måste man hitta ett omdömesgilt sätt att förhålla sig till sina egna luckor som är oändligt stora. Alltså, medicinska vetenskaper är så sjukt stor. Kommer aldrig kunna läsa allt. Aldrig någonsin ens.
Skönt att du säger det, för ibland känns det som att jag tycker det. Men då tänker jag så här, men det måste vara något fel på mig.
då ska man säga att tre delar, lite förenklat tycker jag att det finns. Det är ord och situationer som blir fel. Det berörde jag lite där innan. Många gånger som det har varit så för mig. Och jag tycker jag får fatta dem om jag reflekterar.
Mm.
Sen så är det det här med riskbedömningar. Att det är osannolika, det inträffar ju alltid till slut.
Mm.
Och sen har man direkta handlingsfel som är väl minst vanliga. Men om man tar det här med riskbedömningar, det är ju någonting som jag tror att man numera pratar om på läkarutbildningen. Men det är faktiskt så i vårt jobb att vi har aldrig en exakt diagnos. Det är alltid en fråga om sannolikheter.
Mm.
En hjärtinfarktsdiagnos till exempel. Tänk man, ja men har man troponinstegring, centrala bröstsmärtor, EKG-förändringar, då är det ju bevisat att man har hjärtinfarkt. Nej, det är ju inte det. Mm. Inte ens då.
Nej.
För det kan vara så att troponinanalysen var felaktig. Och ja, det är ändå en sannolikhet, väldigt hög sannolikhet då för att det är hjärtinfarkt. Men det, någon gång så kommer det inträffa när man säger att jo, men det här tydligt är hjärtinfarkt. Ja, det visar sig vara en aortadissektion istället. Alltså, och du kommer naturligtvis kunna jobba ett tag som kardiolog och träffa rätt på alla hjärtinfarktpatienter. Det inträffar inte någon osannolik komplikation. Men rätt som jag jobbar tillräckligt länge, rent matematiskt, så till slut kommer det vara någon där du satte diagnosen hjärtinfarkt, det var någonting annat.
Mm.
Och det här är väl någonting som man då, samma sak då när det kommer barn som söker för feber och hosta kanske. Och lite nedsatt allmäntillstånd. Och som distriktsläkare man träffar över en yrkesliv då kanske tusentals barn i den situationen och helt korrekt. Så gång på gång så lugnar du föräldrarna och ser att ja, men barn verkar må ganska väl och det är nog okej. Helt korrekt att göra det. Men patient 1001 kommer kanske vara den där det här var debutsymptomet på en leukemi. Men det är ju inneboende systemet så.
Mm.
Och det är klart att då de föräldrarna kommer klaga eller ska man säga klaga fel ord för att det är en upprördhet över livets orättvisa mera.
Mm.
Men de kommer naturligtvis ha väldigt svårt att vända sig till och säga, jo men naturligtvis, jag förstår dig, du som träffade mig på vårdcentralen. Mm. Han var ju bara förkyld. Det är klart, hur skulle du kunna tänka på att kontrollera blodstatus? Det gick inte se. Utan de kommer nog säga så här, snälla, förstår du? Du sa att det inte var någon fara, men vet du vad? Dagen efter så blev han ju ännu sjukare och när vi åkte upp så var det leukemi.
Eller säga att vi sökte upprepade gånger och ingen tog oss på allvar.
Nej.
Precis, kan jag säga det. Och det får man nog bara, tror jag, som professionell tänka sig att ja, det är en uttryck för den stora sorgen. Men mitt uppdrag som läkare, det är att göra professionella riskbedömningar. Jag måste alltid ta en liten risk ihop med mina patienter jag möter.
Mm.
Men mitt uppdrag är att hjälpa patienterna och med själva systemet att ta en kalkylerad risk. Som är så liten som möjligt. Men det är inte samma sak som att risken, den man vill undvika, aldrig kan inträffa. Det tycker jag att det är liksom en ibland kanske i alla fall lite den här jobb, ångestlindrande sak. Eller så ger den bara mer ångest för man önskar sig att säga att men på något sätt måste komma runt det. Just jag måste kunna slippa att aldrig.
Ja, för att det är verkligen både och tycker jag. För att på ett sätt känns det som du säger, det är jätteskönt att höra det här. Och samtidigt känner jag ju inombords bara, alla misstag.
Mm.
Jag får typ halvpanik när jag tänker på hur mycket misstag jag kommer begå och redan har begått.
Mm.
För det är ju så jobbigt, jag vill inte göra det.
Nej.
Jag vill komma ihåg allting jag lärt mig en gång. Alltså ibland sitter jag och kollar på gamla anteckningar från läkarprogrammet inför ett avsnitt eller så. Och så har jag bevisligen kunnat någonting. Mm. Typ alla antibiotikas verkningsmekanismer. Mm. Eller alla, nu var jag inne på liksom, attack- och försvarkursen. Typ alla virus, vad heter det? Mm. Virulensfaktorer eller vad som helst. Och bara, vart tog den här kunskapen vägen? Det är så himla trist att man inte bara kan komma ihåg precis allt man har lärt sig. Aha. Man har kämpat så mycket för att minnas någonting och sen bara poff.
Ja. Men det är verkligen en utmaning. Men man måste ju klara det som du säger. Man måste ju hitta ett förhållningssätt till det som gör att man överlever. Även när misstagen sker. Att man orkar gå tillbaka och fortsätta jobba ungefär likadant efteråt.
Precis, precis.
Och, inte skicka alla förkylda barn och göra diff. Och
nej, nej. Och sen så kan man ju då liksom vända på det här då, det här med sannolikhetsbedömningar. Jag brukar hävda när vi har diskuterat det här med min nästa läkare, det är väl egentligen inte ens ett misstag. Mm. Alltså föräldrarna kommer hela sitt liv, om det är barn med leukemi där man inte ställer diagnosen, tycka att vården begått misstag, men har vården egentligen det?
Mm.
Nej, det var ju en sannolikhetsbedömning och det ingår att då kan det osannolika inträffa. Det går liksom inte att gardera sig emot. Så det är det som är min poäng egentligen.
Mm.
Och så fort vi försöker gardera oss mot det. Och då skapar vi verkligen ohälsa. Med de här överutredningarna. Så. Mm.
Ja, men sen så finns det ju mer direkta, väldigt tydliga handledningsfel. Där man på något sätt vet att man har gjort fel.
Ja, så är det ju absolut. Och det finns ju, vill jag mena, ingen människa som inte ganska så tätt gör direkta liksom missbedömningar eller misstag. Utav typen till exempel slarvfel, räknefel, sannoliksfel. Eller man liksom, hamnar i att man istället för att räkna rätt blir en rimramsa i huvudet. Så att man tycker att siffrorna rimmar på varandra. Alltså blir det en doseringsfel därefter det. Och alltså... Jag skulle vilja påstå det att om man jobbar ett helt år som läkare och inte har gjort en enda avvikelserapport om något typ av sån här handläggningsfel, då bör man nog tänka till.
Mm.
För att jag tror inte det är möjligt. Alltså inom flyget så brukar man säga att man ska göra vad det nu är då. Minst 10 så många avvikelserapporter borde vara rimligt under en ettårsperiod. Liksom. Ja, eller en flight som jag är nog. Ja. Nej, så att då bör man verkligen tänka till. Vad är det då man har missat för någonting?
Mm. Vad är det man inte har erkänt för sig själv?
Ja, precis. Och det finns en dålig tradition i läkarkåren att man vill beskriva sig själv som den som alltid gör rätt. Och de första som vi tror jag behöver ställa krav på som ska bryta den traditionen, det är våra verksamhetschefer och överläkare.
Mm.
Jag tycker Kristin Unge har gjort något fantastiskt arbete i det.
Mm.
Att be era överläkare att berätta om vad var dina liksom, besvärligaste direkta handläggningsfel som du gjorde förra månaden. Och
det är bara icebreaker i kafferummet.
Ja, precis. Nej, men man kanske kan ha en eftermiddag när de får prata om det. När man faktiskt inte har blivit rätt. För alla gör det.
Mm.
Det är verkligen så. Alla gör det. Men det händer någonting magiskt när man börjar berätta om att man inte alltid gör rätt. Det är nämligen det som inträffade för mig. När jag en dag hade jobbat stenhårt en hel dag på jobbet. Och jag hade haft 2 patienter precis efter varandra. En skulle ha en mixtur utav ett läkemedel som var på 10 gram, milligram per milliliter. Och en annan skulle ha, båda 2 var hjärtsjuka, skulle ha vätskedriven medicin. Och en skulle ha ett läkemedel som var på 1 milligram per milliliter. Och jag förväxlade de här 2. Och skrev ut 10 gånger för mycket vätskedriven till ett ganska svårt hjärtsjukt barn. Och till och med, liksom, jag var så noggrann så jag skrev ut receptet och gick igenom det så här steg för steg tydligt. Och sköterskan som var med mig inne hämtade en uppdragsspruta och visade hur många milliliter det skulle vara.
Mm.
Så gjorde det väldigt snyggt och bra. Skrev ut en separat läkemedelslista. Gav handen till patienten. Sen så åkte jag hem och när jag satt hemma vid köksbordet precis landat så ringde en av mina fantastiska arbetskollegor Nomi Blank upp mig och sa, du John, jag är ledsen att jag stör dig så här nu på kvällen, men nu sitter jag på tåget här på väg hem. Och jag bara tänkte att kan det verkligen ha blivit rätt där med den patienten? För alltid när vi ger någon den här medicinen, då brukar jag ju använda 5 milliliter sprutan. Mm. Nu var jag tvungen till att hämta en 15 milliliter spruta.
Mm.
Alltså, jag har säkert fel. Ja, men, och då så bara, pling, så bara, shit! Men du har rätt. Åh, vilket stressförslag det blev. Så det, och jag fick inte tag på familjen på mobiltelefonen och jiderjader och allt sånt förstås då. Men jag lyckades i alla fall få fatt på ett apotek, och tack och lov så var det så att medicinen hade inte funnits på plats, om jag kommer ihåg rätt, så var det så då. Så att man lämnade in det på apoteket och skulle få det rekvirerat till nästa dag. Och märkligt nog då så var det så att apoteket hade inte heller liksom reagerat, de skulle göra det egentligen. Men om jag kommer ihåg det rätt så var det så här då att då hade föräldrarna sagt, jo då. Nej, men läkaren gick igenom jättenoga att det skulle vara just precis så här mycket. Och apotekaren tänkte, jaha, okej, nej, men det var ett brett dosintervall. Så här nej, men vad tacksam jag är att vi hade en sån relation, så sköterskan visste att jag ibland gör fel. För det hade jag talat om samtidigt här. Och då var det inte så dramatiskt för henne att ringa och hjälpa mig att reda funktionen på det här.
Hon var inte livrädd för dig.
Nej, precis. Ja. Och kanske inte, det tror jag inte så många är livrädda för varandra. Men, men vet, hade jag haft attityden av spritts omkring mig att jag gör allt rätt, då hade hon säkert övertygat sig själv om att jag måste ha förstått det fel. Eller det här har naturligtvis John tänkt igenom.
Ja,
eller,
precis.
Så här, va. Men här kunde vi bilda ett sånt bra team. Och det där har gått igen i många andra situationer där jag gjort liknande allvarliga misstag. Men där jag räddas i sista stund av antingen patientens föräldrar, alltså barnens föräldrar, eller annan sjukvårdspersonal, eller kollegor, eller ja, det finns alla möjliga sätt att öka patientsäkerhet på det sättet. Och det tror jag att kan vi få till en sån här kultur, ett kulturskifte, svensk sjukvård, där vi inte, och då menar man ju förstås inte att man ska börja säga att jag kommer att gå en massa misstag, det spelar ingen roll, det är klart det spelar roll, men att man säger som kollektiv att jobbade tillräckligt länge, som jag sa om det här rådet jag fick av den här läkaren när jag var student då. Jobbade tillräckligt länge så kommer det ske ett par antal allvarliga misstag. Det har inte att göra med att man är inkompetent.
Mm.
Men däremot är man inkompetent om man inbillar sig att jag har inte några sådana luckor. Om man skapar ett inkompetent totalt team, om man stänger ute de som vill hjälpa en genom att säga att hallå, kom inte och peta på mig. Snälla, ifrågasätt mig aldrig. Jag har ju koll. Utan, ja, ni förstår.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men det drar sig lite till sin spets när det gäller just barn, tycker jag. För barn får ju inte dö. Eller ja, det är så man känner. För att till exempel dödförklara en patient som har legat på GAVA. Och det var väntat och multisjuk och så. Det är ju jobbigt på sitt sätt. Men det är samtidigt känns väldigt naturligt. Och man förstår att så här är livet.
Men, ja, det kanske till och med var skönt för den patienten att få dö.
Ja, man kan liksom fundera så att ja, men
man ett långt liv. Man kanske inte vill bli 200 år liksom.
Men som barnläkare tänker jag att det är en mycket större utmaning.
Mm.
Att acceptera att det kan gå väldigt, väldigt fel ibland.
Ja, och det berör ju det här med barn som dör också, tycker jag, väldigt mycket.
Mm.
Det här begreppet omdöme eller förmågan att hantera sitt yrke med använda kunskaperna och färdigheterna på ett omdömesgilt sätt. För alltså det barn som dör, det är helt klart, absolut, ur mitt perspektiv i alla fall, den största nackdelen med att vara barnläkare. Mm. Att man kommer i kontakt med det, för att lika mycket som det är så, som jag sa innan i förra avsnittet, att barn är så fantastiska för de blir nästan alltid friska. De blir friska väldigt fort också.
Mm.
Det är väldigt, väldigt positivt att jobba som barnläkare. Men åh, vad det är jobbigt när det är ett barn som dör.
Mm.
Det skär igenom allt jag är på något sätt.
Mm.
Och då ska man ju naturligtvis också komma ihåg det, att för föräldrarna och syskonen, alltså den obehag man kan känna som läkare eller som sjuksköterska är jättestort. Men det är ju en miljontedel av det som föräldrarna står i. Det är helt overkligt vad kraftfullt det är.
Hur brukar du att försöka förhålla dig som läkare i sådana situationer?
Ja, alltså att söka stöd hos varandra är väl en av de viktigaste sakerna, tycker jag. Det är ju som arbetsgrupp. Så kanske som om man är AT-läkare och råkar ut för att man söker sig till andra AT-läkare och delar det ihop, eller med den avdelningen där barnet varit när man gått bort, eller för den delen att söka stöd hos psykolog som numera finns tillgänglig på de flesta sjukhus runt om i landet för oss som personal. För alltså den sämsta lösningen, det är nog att den här traditionella då, historiskt sett, att man sa så här till sig själv som läkare, att jag är nog inte så känslig. Jag ska nog kalla samma sjuksköterskorna och ha lite debriefing med dem, men jag klarar mig. För jag påverkas inte så mycket. Och så bestämmer man sig för att jag borde inte påverkas, för jag vet att det här är en del av livet och sådär. Men självverket så påverkas man precis lika mycket som andra. Det är den sämsta lösningen. Utan man får nog acceptera att det är jobbigt. Jag spaltade upp, eller har gjort det innan, liksom några steg som jag tycker på något sätt har hjälpt mig i alla fall
till detta.
Och då är första steget, det är att liksom närmast meditativt på något sätt, då får man liksom göra över lång tid, inser att varenda människa dör till slut. För en del så sker det tidigt, för andra sent. Det är verkligen så, precis alla människor dör. Det tog väldigt lång tid för mig att få in det, att barn också dör. Alltså varenda unge du ser kommer ju dö någon gång. Förhoppningsvis mycket, mycket senare. Men vissa gör det tidigare. Och sen steg två, att på allvar inse att människor över hela jorden i precis alla tider har tidvis fått se sina barn dö. Om man har överlevt. Alltså människan är byggd för att klara det. Det har varit så i hundratusentals år.
På ett sätt så är vi ju ganska ensamma i Sverige om man drabbas av att ett barn dör, för det är så ovanligt.
Ja.
Så jag tänker att man har inte lika många att dela den erfarenheten med.
Nej.
Som om man hade bott någonstans där det tillhör vardagen mer.
Ja.
Jag vet inte vad som, alltså, om det är svårare eller så, men för idag är det väl lättare att man hittar varandra genom sociala medier. Jag vet inte, det finns sätt att möta andra, men att det är något så otroligt, det får typ inte hända i Sverige att ett barn dör.
Nej.
Så att det blir så, förstår ni vad jag menar?
Oh, jag tror att svenska föräldrar och även sjukvårdspersonal på ett sätt är mer utsatta, för att vi har snävare liksom, sociala gemenskaper. Alltså, en kyrka eller en moské, det ser vi ju på en barnklinik, att föräldrar kan vara inte alls inriktade på att gå till moskén eller kyrkan, men när barnen dör, oj vad viktig en sån stor gruppgemenskap då verkligen blir för att stötta dem igenom det. Så tror jag det har varit i alla tider. Och på andra delar av världen har man kanske lite närmare till de grupperingarna. Men annars är det en sån sak som, nu har jag bara varit som student då i tredje världen, men som jag hör även från som åker ut mer regelbundet, att det är en myt där att man i Kongo liksom är mera förberedd som mamma eller pappa på att förlora sitt barn. Här de är precis lika enormt astronomiskt sorgsna nedtyngda, går in i depressioner och allt sånt där som på alla andra håll i världen. Mm. Och det är också det här som punkt tre där på min lista, det är att man får nog inse som läkare att man vänjer sig aldrig.
Nej.
Hur ska man kunna vänja sig vid att ett barn dör? Om inte ens då i tredje världen där det sker ofta, de vänjer sig förstås inte alls. Varför skulle jag då ställa det kravet på mig själv som arteläkare, som läkare?
Och det är väl kanske inget att sträva efter heller, tänker
jag. Nej, jag tror inte det alls. Och sen steg fyra här, så skrev jag upp det att liksom riktigt på djupet bottna i det här. Det blir lite froskligt så, men tar det för vad det är. Att liksom att födas hör till livet, så hör att dö till livet.
Mm.
Och även barn har därmed rätt att leva fullt ut. Barn har verkligen rätt att leva fullt ut. Och det inkluderar att man behöver låta barn dö.
Mm.
Det är en del av deras liv. Om man har en sån livsbana där man går bort och dör tidigt, då är det faktiskt att bejaka deras liv. Att låta dem äga sin egen död. Det är kryptiskt formulerat så, men för mig har det varit en hjälp i alla fall. Jag tänker att ja, men den palliativa vården är otroligt meningsfylld.
Mm.
För det här är en väldigt viktig del av det här barnets liv.
Mm.
Den här dödstiden.
Mm.
Precis som det är en väldigt viktig del av en 80-årings liv. Dödstiden eller veckorna.
Mm.
Om man har rätt, tycker jag, till den tiden som 80-åring. Det är någonting som man är en värdefull del av livet. Och så är det för barn också. Om man ska dö när man är 10 år.
Mm.
Det måste få vara en värdefull del av ens liv. Och sen ska jag steg 5. Och det är så allvarligt ämne. Så det här blir. Kan vara kanske stötande nästan så. Men ändå att försöka. Professionellt har jag försökt. Jag vet att andra läkare som jobbar med döende barn. Också gör det. Att finna ändå viss tillfredsställelse. I att göra en riktigt bra. Ett riktigt bra palliativt arbete. Man kan faktiskt, mitt i den här enorma sorgen som man känner bara föräldrarnas gigantiska sorg, en liten del av det hamnar på dig och det är skitjobbigt allt sånt. Men faktiskt ändå komma hem och känna så att vad jobbigt. Men jag lyckades i alla fall se till så att barnet fick dö hemma.
Mm.
Det var verkligen bra gjort av mig. Mm. Det tog jättemycket runt omkring kraft och allt sånt. Och kanske inte är så att någon kommer fram och säger att wow, vad fantastiskt.
Mm.
Men inombords känner man att det här barnet fick rätt till sin egen död. I en harmonisk setting med sina nära och kära runt omkring sig i en trygg miljö.
Mm. Fokusera på det man kan göra i den här situationen. Liksom.
Mm. Ja, men det är väl jätteviktigt det där sista du sa. Att ta hand om sig själv i allt det här också.
Mm.
Att vara snäll mot sig själv och ge sig själv. Liksom, ja, men det där gjorde jag bra.
Ja.
Det är jätteviktigt för att man ska orka. Det är ingen som är glad av att man går och inte gör det. Eller?
Nej.
Man blir en bättre läkare om man kan vara snäll mot sig själv.
Mm. Ja, precis.
Ja.
Ah. Men ja, jag tycker också man måste, alltså det är en kombination av att tillåta sig själv att få bli sorgsen och ledsen.
Mm.
Och också tillåta sig själv att stänga av lite grann.
Ja.
Alltså man måste lite för sin egen skull försöka att inte börja liksom sätta in allting i sitt eget sammanhang. Liksom hemma eller jämföra. Eller liksom så här, för då går man ju, då blir man så knäckt tycker jag.
Mm. Ja, ja.
Mm. Att liksom bara få, okej, men jag behöver inte alls gå dit till tanken. Stopp, nej, så stopp.
Precis.
Nu är jag bara här på jobbet och sen så stoppar jag där.
Ja.
Och så går jag hem.
Ja.
Och försöka att inte binda ihop de två.
Precis.
För mycket liksom.
Ja.
Och när barn dör, då är det ju, alltså, så många gånger har jag väl tack och lov ändå inte varit med om det. Eftersom det är ändå ovanligt i dagens Sverige. Men ja, ändå så blir det med ett barnläkarjobb ett helt gäng.
Det är ju en anledning att många liksom inte väljer pediatriken.
Ja, visst är det så.
Mm.
Och att stänga av så när man kommer hem. Jag har ju inte lyckats med det, kan jag inte säga. Framförallt inte i början av min karriär. Då kunde jag verkligen bli påverkad av det. Men senare i karriären, de senaste gångerna det har hänt. Då har det faktiskt inte varit ändå alls lika jobbigt. Men då har jag försökt aktivt göra så att skriva ner det som jag har varit med om.
Mm.
Försökt aktivt att ta den här reflektionsstunden på vägen hem från jobbet. Kanske tagit ett extra varv runt Munksjön hos oss. Gått ner där och kanske gråtit en skvätt och försökt göra det färdigt innan jag åker hem.
Mm.
Om det går.
Mm.
Det har varit en stor hjälp tycker jag att hålla sig här.
Men John, barnen som dör i Sverige, vad dör de av? Ja, vad är de vanligaste dödsorsakerna?
För det första så är det ju tack och lov väldigt ovanligt idag i Sverige att barn dör ändå. Man räknar med att i ett län som Jönköpings län med 4000 förlossningar varje år så rör det sig om kanske en eller två snarare som dör per år. Det är ju alldeles för mycket det också. Oj, vad varje sånt engagerar.
Mm.
Men det betyder ju också det att man faktiskt kan jobba ganska länge som barnläkare utan att behöva ta sig an och hamna i situationer med barn som dör. Men om man barn som väl dör då är det först och främst när man är nyfödd. Alltså den perinatala dödligheten, det är den som är den största dödsorsaken för barn i Sverige. Var för tidigt född, direkt efter förlossningen, asfyxi, de här olika tillstånden. Sen så är den största gruppen barn som föds med kongenitala missbildningar.
Mm.
Om man dör tidigt utav det. Dels om det kan vara missbildningar eller kromosomavvikelser som inte förenar med liv. Men också allvarliga hjärtmissbildningar eller allvarliga levermissbildningar eller andra allvarliga hjärnmissbildningar. Sen därefter så kommer barntumörer. Så det kommer ganska långt ner. Att dö i en barncancer, det är... nu hade jag siffrorna framför mig precis här innan, men vad är det nu än där? Det är typ 80% som dör i de andra sakerna jag sa. Sen 10% som dör i barncancerdelar. Mm. Och det här som man brukar ägna sig, så i det fall jag gjorde under min utbildning, så jättemycket åt på läkarutbildningen att hantera infektioner. Det kändes, jag hade den bilden att om barn dör så är det alltid någon allvarlig infektion. Ja, men det är ju jätte ovanligt. Där hamnar man ju ner på från Socialstyrelsens dödsorsaksregister som jag drog ut där innan. Vad hamnade vi på då? Ja, i hela Sverige då 17 barn per år. Det är ju alldeles för många där också. Men det är inte fler ändå.
Mm.
Så det är jätte ovanligt. Yttre orsaker, till exempel trafikolyckor eller genom äldre åldersgrupperna suicid och så, det kvalar upp som en nästan lika vanlig dödsorsak som missbildningar. Så det är också en grupp.
Hur är det med barnmisshandel?
Barnmisshandel vet vi ju inte riktigt faktiskt hur det ser ut där. Och det skulle vi kunna göra jättemycket diskussioner kring att... men vi vet ju att det leder till döden. Men det har ju blivit enormt ifrågasatt själva barnmisshandelsdiagnosen numera. Men inom läkarskrål kan man väl säga ungefär som så här att och även det gäller även för socialtjänsten att det är en sak att bedöma domstol att det bevisat bortom allt rimligt tvivel. Det är ofta väldigt svårt för det finns förstås sällan några vittnen.
Mm.
Det är ingen förälder som sätter på mobilkameran och spelar in när misshandeln sker. Det existerar, det är jag helt övertygad om. Att man inte längre blir dömd för en domstol är inte samma sak som att det inte förekommer.
Nej.
Och tack och lov så tar ju socialtjänsten det på väldigt stort allvar. Så att man hjälper till att skydda de här barnen även om domstolen kanske inte kan lagföra någon. Och jag som är gift med en jurist som sedan länge har lämnat i sig domstolsväsendet. Men hon säger det att domare och nämndemän och så som är inne i sån här. Det är inte samma sak som att de tror att barnmisshandel plötsligt har försvunnit.
Mm.
Det handlar rent juridiskt tekniskt om kan man bevisa någonting bortom allt rimligt tvivel. Jag tror att spädbarnsmisshandel är underdiagnostiserat. Ja. Mm. Och vi vet från dokumenterade fall att spädbarnsmisshandel kan leda till döden. Så att därav så finns ju traditionen också att kommer in ett barn som är dött från hemmet så måste man kontakta rättsmediciner. Jag tycker det är helt och hållet verkligen på sin plats. Just utifrån den aspekten. Sen blir det många gånger att det stannar där. Men det kan förklara det. Och då blir kanske hamnar som död UNS. Eller misstänkt infektion. Eller i en annan setting. Men det finns där också. Tyvärr.
Jag tänkte om vi skulle leda tillbaka lite till vad vi började det här avsnittet. För nu hamnar vi vidare liksom vad som faktiskt inte behöver vara alls ett misstag utan situationer där man kan känna sig otillräcklig som läkare egentligen.
Ja.
Och det det gör ju att man kanske kan känna sig inkompetent. Men det behöver ju inte betyda att man är inkompetent. Nej. Utan bara att man är i en väldigt svår situation.
Precis.
Och har ett stort ansvar.
Ja.
Helt enkelt. För det som vi började med var egentligen frågan vad som är kompetens. Och hur man liksom, vad det innebär. Jag tänkte om vi skulle binda ihop säkert med hur vi ska bli kompetenta läkare då. Vad är liksom, hur ska vi göra?
Ja, nej men att jobba, se till att man försöker träffa så mycket patienter som man kan. Och tänka att varje patient man träffar faktiskt är någon, dels gör ett jobb och man kan ju bli trött utav det och allt sånt. Och det är en insats för samhället och man orkar inte alltid hur mycket som helst. Men tänk på det också, att vad det ger dig tillbaka.
Mm.
Och du ökar din egen kompetens och din livsvisdom för varje patient du har träffat. Och sen så är det de här andra delarna som vi har nämnt om, att, som jag tror då, att försöka att lite mer regelmässigt reflektera aktivt.
Mm.
Att försöka avgränsa gentemot din familj genom att hitta system för att, okay, men här på bussen, där är det min reflektionsstund. Då undrar jag mig att riktigt grotta ner mig och grubbla. Mm. Och sen försöker jag släppa det. Använda sig av det här, att tänka att vi i dagens Sverige i alla fall träffar ganska få patienter varje dag. Därför så kan det inte vara möjligt att det inte går att få in utbildning, fortbildning. Alltså det här att sätta av 10 minuter, en kvart varje dag, oavsett hur stressad man är, hur mycket man har att göra. Det mår man bra av att göra själv, och man kan höja sin kompetens. För det är så, det är väldigt viktigt också när man pratar om Aristoteles kunskapssyn och så, att du kan inte sluta att bygga på din episteme, att läsa på och bara koncentrera dig på att öka din praktiska visdom eller det här phronesis. Det går inte, det blir det obalans. Man kan aldrig bli riktigt omdömesgill om man inte samtidigt hela tiden läser på och bygger på sin episteme och samtidigt tränar sig för de praktiska delarna.
Mm.
Är ni med på det?
Mm.
Att du haltar det direkt. Så därför måste man hela tiden fortsätta att förkovra sig. Och jag menar att på så sätt att läkaryrket, kanske mer än många andra yrken, är verkligen ett läsande yrke.
Mm.
Och att man kan,
absolut. Binder du upp det då på en patient som du har haft? Att du har upptäckt en liten kunskapslucka hos dig själv i ett patientmöte på något sätt. Och så läser du på om det. Eller har du någon slags, jag vet inte, schemat. I november läser jag på om nu är det levermånaden här. Eller? För det är ju ett stort svart hål.
Jo, det här, är det.
Eller hål, vet jag inte. Men alltså, det finns ju oändligt mycket att läsa på
om. Ja, det gör det.
Så hur väljer du vad du ska läsa på?
Ja, men det har nästan alltid varit kopplat till en patient. Alltså man inser att det här vet inte. Jätteofta också har det varit för min del i alla fall. Jag har haft med mig en ST-läkare eller en student som har ställt någon fråga. Varför gör det så här? Som blir så här, ja.
Det
det vet jag inte riktigt. Mm. Och så får man en ingång där till att läsa på kring det. Mm. Sen så har jag ju haft lite olika system. Hade den här medster och våra de här cirkelkurserna funnits, det hade jag gillat under min art och ST-tid. Det hade jag gärna hakat på att läsa så här regelbundet.
Mm. Du har liksom designat det du hade velat ha själv.
Ja, kan man säga.
Det är precis som podden.
Ja, precis.
Precis.
Och det var allt för idag. Vi hörs igen nästa tisdag. Men tills dess så ses vi på sociala medier. Och ni kan ju mejla oss som vanligt på hej@atelakarna.se. Och på Instagram och Facebook hittar ni oss under Atelakarna podcast. Ha det så bra. Vi hörs. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.